Efter 200 år av fred så vars det nu för krig i Sverige. Den svenska självbilden har fått sig en ordentlig törn av det svåra säkerhetspolitiska läget. Och förstås av att NATO-processen inte alls har gått så smidigt som många hade hoppats. Måste våra grannar i väst helt enkelt se sig själv i spegeln, trappa ner lite på självgodheten och anpassa sig till obehagliga sanningar innan dörrarna till NATO öppnas? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag med mig Katja Johansson och Norden-korrespondent Lukas Dahlström. Hej Lukas.
Hallå, hallå.
Ja Lukas, hör du, alla invånare bör nu göra sig redo för krig. Det sa Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i helgen och det sa han på den här traditionella säkerhetspolitiska konferensen Folk och försvar i Sälen. Och det är alltså ett stort evenemang som ordnas varje år och där finns hela den här svenska gräddan på plats med försvarsmänniskor och forskare och politiker och du är också där. Vad menade civilförsvarsministern egentligen med att det kan bli krig i Sverige?
Det är inte bara civilförsvarsministern som har pratat om det här utan det är väldigt mycket krigssnack här i de svenska fjällen. Det är en liten kontrast, det är så vackert här, det är fin soluppgång just nu medan vi pratar och folk är ute i skidspåren och skidor, man ser politiker överallt i olika skidkläder och samtidigt så är det en väldigt allvarstyngd stämning om man pratar om kriget som kan komma. Men med det här krigspratet så vill man från regeringens sida understryka allvaret i situationen. Och man säger att Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan slutet av det andra världskriget. Och det är tydligt att både försvarsmakten och regeringen vill ruska om den svenska befolkningen och skapa en förståelse för allvaret i situationen. Men det handlar ju om att man ska förstå att vara beredd på kriser, man ska förstå vad som kan hända om krig utbryter och man ska vara mentalt förberedd, det kanske är det här viktigaste. Det är också det som överbefälhavaren här i Sverige ofta pratar om. När överbefälhavaren höll ett anförande här på Folk och Försvar igår så inledde han sitt tal med att visa bilder från Ukraina som han precis hade besökt, sönderbombade hus, och han menar att man måste vara beredd på att det här också kan ske i Sverige. Och bara som ett exempel på att den här retoriken finns överallt här i Sverige så Ulf Kristersson, statsministern, höll också ett tal där han sa att ett svenskt medborgarskap ytterst betyder att man med vapen i hand ska försvara landet. Så det är väldigt mycket sånt här snack just nu här i Sverige.
Hur har folk reagerat på det då?
Och det har blivit en del reaktioner. Det känns ju lite som att jag menar, i Sverige slår man antingen inte alls på någon trumma eller så slår man på stora trumman direkt. Och det är ju stora trumman man slår på just nu och då skapar det också reaktioner. Bland annat så intervjuades min kollega Pirjo Auvinen som också är YLE-korrespondent här i Sverige om det här i SVT igår. Och hon sa att finska politiker inte på samma sätt skulle slänga runt begreppet krig på det här sättet. Och det här skapar en del diskussioner här i Sverige men också andra kommentarer som menar att man kanske är lite för ivriga med att använda ordet krig. Men det kan ju vara att svenskarna behöver höra att krig kan komma hit för att på något vis vakna till den här allvarliga situationen. Och från regeringens håll säger man att man bara vill vara transparenta med vad som kan ske.
Precis som du säger så pratar man ju sällan i Finland om krigshot på det här sättet. Istället så säger ofta ministrar och andra beslutsfattare om att de säger typ att det inte finns något akut hot just nu. Vad skulle du säga? Hur omskakande är det att man talar om krig i Sverige år 2024?
Visst är det omskakande. Jag menar, det är ju någonting som folk vill höra. Men lite karikerat kan man ju säga att Sverige länge levde i en tro på en evig fred. Man rustade ner mycket av sitt civila och militära försvar i början av 2000-talet och nu har man jättebråttom att bygga upp det igen. Och många försvarsvänner här i Sverige använder termen fredsskadad om svenskarna. Alltså att man inte i folkminne förstår vad krig kan innebära och att krig kan komma. Och det är ju en ganska omtvistad och hemsk term på många sätt, för det bästa skulle väl vara om alla länder skulle förskonas från krig. Men samtidigt ser man ju på politikernas retorik att de tycker att man måste använda tydliga termer för att, såsom att krig kan komma hit för att få folk att inse allvaret. Sen kan man ju också se det här som en ekonomisk fråga för regeringen. Man lägger stora pengar på försvaret, då måste man motivera det här genom att säga att, eller få svenskarna att förstå att läget är allvarligt.
Du sa att Sverige rustar upp nu. Det är så att allt fler ska göra värnplikten där och det ska grundas nya enheter. Och precis som du också konstaterar så pumpas det in pengar i försvaret. Räcker det här?
Ja, alltså, vi satsar Sverige pengar på försvaret och i höst ska nästa försvarsbeslut tas. Men upprustningen går inte lika snabbt som utlovat. Genom lite siffertricks når man på pappremålet om att lägga 2% av BNP på försvaret. Det här genom att man har bytt sätt att räkna. Egentligen skulle man nå 2% med det gamla sättet att räkna först 2028, tror jag. Så att man har trixat lite med siffrorna för att nå det här målet. Men från Försvarsmaktens håll säger man att man inte kan leva upp till riksdagens mål. Man har ju lovat mycket, man ska satsa väldigt mycket på försvaret, men Försvarsmakten har inte de pengarna de behöver för att göra det här. Det går för långsamt med den budget man har just nu. Och frågan är om man vågar satsa ännu mer pengar på försvaret i så här svåra ekonomiska tider annars också. Det kan ju bli politiskt jobbigt i något skede.
Du talar, Lukas, här om ett mål och det handlar ju alltså om ett NATO-mål. Att NATO har ställt upp som mål att man ska använda då 2% av BNP till försvaret. Och där kommer vi osökt in på NATO. Det gick ju nu igen så att Sverige inte fick något NATO-medlemskap till julklapp den här julen heller. Är det nu så att alltså, vill svenskarna fortfarande med i NATO? Jag menar, på sätt och vis är det ju nu omgivna av NATO-länder. Finland och Norge och Danmark också och hela Baltikum. Och så har man då också det här splitternya avtalet om försvarssamarbete med USA, detsamma som vi har här i Finland. Behöver Sverige NATO?
Alltså opinionen för NATO är stark i Sverige. Och försvarssamarbete med USA sägs ju mer som ett komplement till ett framtida medlemskap. Men samtidigt så har ju Sverige en klart förbättrad situation om man ser till vilka samarbeten man har idag jämfört med före kriget i Ukraina eller Rysslands invasion av Ukraina. Så man brukar säga att man är säkrare idag än före kriget. Men trots det så är man i en väldigt svår situation. Man är ju i limbo. Ett limboläge som Finland absolut inte ville vara i. Och skulle Finland vara i samma situation som Sverige så skulle man ju också ha en viss panik. Men samtidigt så visst, jag menar, från vissa håll hör man ju röster som handlar om att ja, hur ska man verkligen, ja, fungerar NATOs open door policy egentligen? Ska vi gå med i en sån här organisation som styrs så mycket exempelvis av Turkiet som nu då vägrar släppa in Sverige i alliansen? Men NATO är nog fortfarande målet, absolut. Och det behöver ju inte heller vara jättelångt borta nu om man lyssnar på politiker här i Sverige och inom NATO.
Ja, just det. Vad är egentligen läget just nu? Vad är situationen med Sveriges NATO-ansökan? Kan du dra den lite sådär kort?
Ja, när läget så att man, det turkiska utrikesutskottet godkände Sveriges NATO-ansökan under julhelgen. Och det innebär att det turkiska parlamentet nu kan rösta om det här. Och det öppnar den 16 januari. Man har stängt just nu. Så i bästa fall för svensk del kan en ratificering redan ske efter den 16 januari. Men det är faktiskt lite positivare tongångar i Sverige efter att USAs utrikesminister Antony Blinken besökte Istanbul här i början av året. Det finns ett turkiskt krav på att USA måste gå med på att sälja F-16-plan till landet för att godkänna Sverige. Och det kan vara att man har nått någon slags deal där då Antony Blinken lät relativt säker på att Turkiet godkänner Sverige inom de kommande veckorna. Det här vet vi ju förstås ingenting om. Det är spekulationer i svensk press om det här. Men sen återstår ännu Ungern. Där är parlamentet ledigt just nu. Men det har lovat att inte vara sista land att ratificera. Och frågan är ju då hur de löser det om Turkiet plötsligt ratificerar Sverige i januari och att ungerska parlamentet öppnar först i februari. Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, säger att Sverige är medlem till sommaren. Så hans tidsplan är liksom kanske ett halvår framåt. Så att, igen, man är ju fortfarande i det här svåra limboläget. Det finns förhoppningar som sen ganska snabbt grusas. Så att det är svårt att säga någon exakt tidtabell. Och det här vill ju inte heller de svenska politikerna alls uttala sig om numera.
Mm. Officiellt är det ju så att det då är parlamentet i Turkiet och parlamentet i Ungern som ska säga OK, vi välkomnar Sverige till NATO. Men så vet ju alla att det ändå är de här ländernas auktoritära ledare Recep Tayyip Erdogan och Viktor Orban som sist och slutligen bestämmer när Sverige kan släppas in. Och de här herrarna, ja, de har nu tydligen varit lite mer svårflörtade än vad svenskarna var beredda på. Kan du berätta lite, hur går snacket där i Sverige kring vad man förväntade sig av NATO-processen? Trodde man att det skulle gå lika snabbt och smidigt som det gick för Finland?
Man förväntar sig att man skulle gå hand i hand med Finland in i NATO.
Just det, det var det.
Också den finska statsledningen sålde till svenskarna. Och sen blev det ju inte så av flera olika orsaker. Så visst finns det ju en besvikelse över att det har gått tagit så här länge. Från NATO-håll säger man ju hela tiden att det här är ju ändå en rekordsnabb process. Men det hjälper inte i en sån situation där man helt tydligt ser att Sverige har blivit en spelbricka i det här internationella spelet, vilket Finland aldrig blev. Så jag menar, det är nog en underdrift att säga att det är en besvikelse. Folk är nog ganska upprörda över att Sverige ännu inte är NATO-medlem. Den här regeringen som nu styr Sverige kom ju också in med förhoppningar om att man ska vara bättre på att förhandla med Turkiet om ett NATO-medlemskap exempelvis. Men ändå hade suttit ett år nu vid makten och fortfarande så är Sverige utanför alliansen.
Mm. Du nämnde där både USA och sen då Stoltenberg, generalsekreteraren i NATO. I vilken mån tänkte sig svenskarna att man får mera hjälp av till exempel då USA, att amerikanerna mer eller mindre skulle tvinga Turkiet att släppa in Sverige?
Det trodde man kanske inte i en början i och med att man ju gick med på en del så att säga eftergifter och Turkiet kom ju med fler krav på Sverige och på Finland också. Men när man talar med förhandlarna i de här processerna mellan Finland, Sverige och Turkiet från finskt håll så verkar det ju som att svenskarna var väldigt duktiga och måna om att göra hemläxan medan finnarna satt ganska lugnt i båten. Och det fungerar ju för finländarna men inte för Sverige. Nu har man ju lugnat ner sig lite kanske här i Sverige och förväntat sig mera att USA ska köta den här delen för landet. Det säger man också, jag intervjuade Tobias Billström, utrikesministern här, för någon dag sedan och han sa att Sverige har gjort allt vad man har kunnat och nu väntar man bara. Så att nu förlitar man sig på USA. Det gjorde man kanske inte i början.
Mm. Den här själva processen, det pågår ju nu alltså en debatt där i Sverige vad jag har förstått, att det finns de som säger att Sverige lite får skylla sig själv för att det blev så här knökigt att komma in i NATO, att svenskarna har varit lite för självsäkra och kanske lite för självgoda, att man har sett på världen och länder då som Turkiet lite så där från oben. Håller du med om det?
Det är ju farligt det där, för det är alltid bra med en, Sverige har ju haft en ganska hög svansföring förstås, men man har stått för värderingar som man själv tror på och velat sprida dem ut i världen. Men det som man ser nu i Sverige kanske är att den här realpolitiken stirrar svenskarna i vitöga på ett sätt som det inte har gjort tidigare. Man har kanske inte behövt förhålla sig till Turkiet på det sättet tidigare. Man har inte försökt behövt förhålla sig till amerikanska intressen utomlands på samma sätt tidigare heller. Och det ser man tydligt nu från den här svenska regeringen också, att man, det krävs en liksom förändring i den här svenska identiteten när man går med i NATO, om man ska gå med i NATO, där man kanske inte alltid, trots att man ser till svenska intressen, så måste man också se till andras intressen om man ska vara med i en allians. Och det har man kanske inte förstått tidigare i Sverige. Jag vet inte heller om man har förstått det i Finland. Men,
inte Finlands stil alltid just det här realpolitiken och kanske till och med lite opportunism, att man fixar sin egen position så att den går ihop med resten.
Precis, och Sverige kanske har haft lite bättre självförtroende och det självförtroende har eventuellt fått sig en törn. Om det nu är bra eller dåligt vet jag inte, men att så är det och så är absolut fallet.
Mm. Ja, oberoende om man nu då försöker lite sammanfatta det här läget, så nu sitter man alltså då i Sverige och än en gång väntar. Man har gjort allt som man kan för att möta då Turkiets krav, bland annat så har man ändrat terrorlagstiftningen i viss mån och så har man lite nya bestämmelser kring vapenaffärer så att man kan göra vapenaffärer med Turkiet. Och ja, i Ungerns fall så är det väl lite oklart vad Orban egentligen vill, så där gäller det väl bara också att vänta och hoppas på det bästa. Men Lukas, jag sammanfattande, hurdant land upplever Sverige sig som idag? Efter att man då har tvingats inse att länder som Turkiet och Ungern att de kan bestämma över ens öde. Och sen då samtidigt har man den här varningen, man börjar varna medborgarna för risken för kriget. Hurdant Sverige ser sig själv i spegeln idag?
Det är ett Sverige med identitetskris skulle jag säga. Och det är det som diskuteras här på Folk och Försvar, den här säkerhetskonferensen i fjällen. Där, hurdan identitet ska Sverige ha när man nu lämnar över 200 år av alliansfrihet bakom sig och går med i NATO. Jag menar, man står på trappan och bankar för att komma in i NATO samtidigt som det pågår ett krig lite längre söderut i Europa. Och jag skulle säga att den här processen har förändrat Sverige på många sätt, inte minst genom att man nu kanske förstår vilka konsekvenser inrikespolitiken kan ha i utlandet och att man måste förhålla sig till andra länder på ett nytt sätt. Jag tror inte att man har benat ut ännu riktigt hur den identitet Sverige ska ha i framtiden, men det man åtminstone märker av är en slags sån här identitetskris, så att man inte är helt säkra på vad Sverige är just nu.
Och vad det kommer att bli.
Precis.
Tack Lukas Dahlström, Norden-korrespondent. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Katja Johansson, producent är Johannes Taberman. Tekniker är Jyrki Häyrinen. Logga in på arenan, följ oss där och fortsätt att lyssna på oss.